Start för en ny halvtimme på Radio Tyresö. Det här är Åke Sandin. Och nu har jag en väldigt spännande och imponerande bok framför mig med titeln Brevikshalvön i skuggan av en markis. Skriven av ett gäng på 6 människor. Harald Berg, Björn Eriksson, Thomas Holm, Rolf Sjögren och så 2 till. Åke Dahlström och Göran Färnbäck som jag har här framför mikrofonen. Du verkar lite yngre än de här 2 åkarna, Dahlström och Sandin, Göran.
Några års skillnad.
Du bor väl i Danderyd eller på Lidingö. Vad har du för anknytning till Brevikshalvön?
Ja, jag brukar säga att skälet till att jag deltog i den här boken är att jag har en icke obetydlig ärftlig belastning. Ja, jag bor faktiskt kvar fortfarande ute på Brevik.
Bor du fortfarande ute på Brevik? Vadå?
Jag bor kvar i det hus som min farfars far en gång i tiden byggde. Han byggde det 1902. Där bor jag nu permanent.
Var det inte rent av så att din farfars farfar också var Breviksbo?
Jo. Det var så släkten kom hit. Min farfars farfar kom ursprungligen från Småland, från Odensvi. Och han flyttade hit 1867 och etablerade sig då som ekavverkare vid tegelbruket i Trintorp.
Behövde tegelbruket i Trintorp ekar?
Vi vet inte riktigt varför han hade den titeln, men han ägnade sig i alla fall åt att avverka ekar. När han kom hit.
Finns det ekar fortfarande? Det finns det på Brevik, va?
Ja.
Ganska stor mängd finns det faktiskt. Och han fick då chansen efter 2 år där som ekavverkare att arrendera gården i Brevik. Och därifrån då, så att säga.
Du menar Breviks gård som bydde under markisen som ju finns med i titeln här?
Ja, just det.
Precis. Alla levde i skuggan av markisen Lagergren. Var det så?
Ja, det gjorde de.
Ja.
Väldigt länge också.
I början av den här tjocka, tunga boken på 280 sidor med fantastiska bilder, illustrationer, foton. Vi ska prata lite grann om dem, även om radion har en enda svaghet. Det går inte att visa bilder. Så finns det bland hundratals kapitel följande, 3 dominerande släkter. Arrendator Petterssons familj. Konteramiral Ankarkronas familj. Det är lite klassskillnad där, va? Och Neiberg-klanen som jag aldrig hört talas om. Arrendator Pettersson, var det din släkte?
Precis, ja just det. Det var min farfars farfar då. Jakob Fredrik Pettersson som arrenderade Breviks gård. Och han arrenderade då den i samband med att markisen där etablerade en sommarstad.
Ja.
Och från att ha varit en jordbruksbygd då så styckades det av ett antal tomter och byggdes och sommarstugor.
Vimlad av sommargäster.
Ja, precis.
Jag såg en bild av någon Pettersson, en imposantare figur än du, Färnbäck, när han stod bakom en disk i en gammal lanthandel. Var det en släkting det?
Ja, den här Jakob Fredrik, han hade en hel hoper med barn. Och flera av hans söner och döttrar också faktiskt. De blev kvar där i Brevik och har en historia kring de byggnader och så som finns i Brevik idag. En av sönerna var då min farfars far. Och han byggde butiken som existerade länge i Brevik.
Och
bilden är från den.
Den blev väl Rolf Sjögrens butik. Vad trevligt att det fanns butiker ute i glesbygden som väl Brevik åtminstone var för 50, 60, 70 år sedan, Åke.
Ja, under 40 och delar av 50-talet fanns det faktiskt 5 butiker där ute, varav Sjögrens Livs var en av dem. Och den låg alltså i Brevik. Men det fanns också butiker i Älmora, i Trintorp. Och
Nytorp.
Nytorp, ja. Just det.
Jag kände till affärsägarna i Nytorp. Jag bodde en termin när jag var riktig valp. 1947 på Finnborgsvägen.
Mm.
Och då handlar de hos Isidor och Märta Lindqvist.
Stämmer, ja.
Där uppe vid Breviksvägen, va?
Ja.
Mm.
Mm.
Men däremot Rolf Sjögren är ju son till Erik Sjögren som 1939 köpte affären i Brevik. Och Rolf gick vidare när pappan hade dött. Så gick Rolf vidare med
och betyder. Höll ut mycket länge.
Ja, 1992.
Precis.
Just det. Mm. Och han gjorde ju om den här manuella butiken till ett snabbköp. Och försökte att överleva väldigt länge. Men genom att folk då etablerade sig med bilar och egna fordon så...
Och Bollmor hade brakat upp.
Ja, just det. Men han höll ut väldigt länge.
Men det lär ha varit mycket folk. Det måste ha varit på sommaren det. För att du, Åke Dahlström, som liten knatte på 13-14 år, du fick order av något fint folk, det bodde mycket fint folk där ute, att gå och ta plats i kön hos Sjögrens affär. Stämmer det?
Det var ju manuell betjäning väldigt länge. Och det innebar att det kunde stå 50, 75, kanske 100 personer i kö. För att
men var bli... så mycket folk där ute?
Oh ja. De var ju hänvisade till de här butikerna. Och då hände det att folk ringde hem till min mamma och frågade om jag kunde gå upp och ställa mig i kö.
Jaha,
vid Breviks
hålla kön
affär.
Åt dem.
Ja.
Så de kunde sitta i lugn och ro och sen efter en halvtimme knalla iväg.
En timme eller två skulle jag vilja säga.
Nej, men det här är ju fantastiskt. Det låter som det var Bangladesh och inte Breviksalvön så tätt befolkat var det.
Ja.
Konteramiral Ankars Kronas familj då? Det är den andra dominerande släkten som ni har skrivit om. Vad vet ni om den?
Ja, det var väl eller är en av dem som köpte tomter i samband med att den här sommarstaden etablerades kring sekelskiftet.
1900?
Ja, just det. Runt 1900.
Mm.
Och de har bott kvar där och har kvar stället ända fram till idag.
Jaha.
Och det är flera stycken tomter och en av de intressantaste är väl en trädgårdstomt där man byggde en japansk trädgård. Och ett japanskt hus står kvar
det
där.
Det finns bilder av det japanska huset i boken som heter alltså Breviksalvön i skuggan av markis.
Och det finns väldigt intressanta bilder från den här japanska trädgården. När jag växte upp och blev medveten om världen under 1940-talet, då var ju den här igenbuskad, den här trädgården.
Mm.
Så jag fick aldrig uppleva den, för den hade sin storhetstid under 30-talet. Folk åkte alltså från Stockholm och Saltsjöbaden med båt ut till Breviks bruka för att se den här japanska trädgården.
Ligger den i närheten av Breviks bruka?
Nej, den ligger i direkt anslutning till japanska huset. Parallellt med Breviksvägen ner i sluttningen mot Breviksmaren.
Jaha.
Och man kan skönja lite grann av den även idag. Men den var oerhört vacker och jag rekommenderar alla som nu köper boken att gå in och titta på de här bilderna. De finns dels i boken men också i nätbilagan. En oerhört vacker...
Var det japanska körsbärsträd? Dock icke vackra geishor, men ändå.
Ja, det var väldigt mycket exotiska växter. Och jag är med 17 på om man skulle rensa i den här delen idag så skulle man förmodligen få de här växterna att ta sig igen kanske.
Ja, det är någonting för en botaniker att syssla med.
Ja, varför inte?
Det var någon konstig kapitelrubrik. Omaranna, vad var det då?
Mm. Det var alltså, den fastigheten ligger i Trintorp och ägdes av fem familjer som ursprungligen kom från Estland. Gubbarna kände varandra från Tekniska högskolan i Tallinn. Kom till Sverige under kriget, hittade naturligtvis varsin vacker estnisk flicka, gifte sig och skaffade sig en gemensam fastighet. Det är alltså fem familjer. Det var lite grann en form av radhusbebyggelse med rum och kök.
På bilden här i er bok ser det ut som fem väldigt små hus.
De var små.
Och de finns kvar?
De finns kvar. Fastigheten köptes av en person som då rev en del väggar och gjorde det till en vanlig bostad. Omarana betyder den egna stranden.
På estniska?
Ja.
Jaha.
Och det har väl sin ursprung
i... Jag trodde att det var Anna och någon arabisk sheik som heter Omar, men det var det, är det inte, va?
Nej.
Det är estniska.
Det är estniska för den egna stranden. Och det intressanta är ju att det är ju samma vatten som slår mot den här fastigheten som den som fanns
Tallinn.
Ja, ja, visst.
Men den tredje dominerande släkten enligt eran bok om Brevikshalvön, jag förstår inte alls vad Neiber-klanen var. Neiber är ditt namn, är det ett familj? Vad säger du, Göran Fernbäck?
Ja, Augusta Neiber kom ut till Brevik. Jag kommer inte riktigt ihåg datumet.
Nej. Men
den stora grejen med det var att hon hade ett antal vackra döttrar. Som flera utav
dem... Du glittar med ögonen.
Ja, jag har fått det berättat för mig. Jag har inte träffat dem personligen.
Nej, det var före din tid.
Det var före min tid, precis.
Mm. Men jag har sett dem och kan intyga att de var väldigt vackra.
Ja, nu glittrar Åke Dahlström med ögonen. Ja, fortsätt.
Och de gifte sig med flera stycken utav dem som då hade etablerat sig här i den här sommarstaden. Och hade
sommarställen. Från socialgrupp 1.
Ja, det var väl i första hand de som kring sekelskiftet skaffade sig sommarställen.
Mm. Jaha. Finns det några nejbärare kvar?
De tog ju inte med sig släktnamnen när de gifte sig, men det finns ju flera.
Jaha, det var bara döttrarna.
Precis.
Ja, det är bristen med att vara kvinna, att man får inte ta med sig sitt familjenamn.
Tack och lov behåller ju rätt många... Ja, sitt flicknamn när de, även när de gifte sig.
Ja, det var nog inte uppfunnet då.
Ni har väldigt fina bilder på väldigt många hus här. Johanne Lund, det är en väldigt vacker byggnad. Vet ni vilka som bodde där då?
Ja, ursprunget, den som köpte fast tomten och byggde huset hette Stocklassa. Och han var borstbindargesell från Tyskland.
Jaha.
Och kom till Sverige under 1850-talet. Och han gifte sig två gånger. Och båda fruarna heter Johanna. Och därför heter alltså fastigheten Johannelund.
Ja, det var ju lämpligt.
Ja, huset stod klart 1904. Men tyvärr dog Stocklassa 1905 redan. Och sen hyrde man ut fastigheten bland annat till Hägglöfs familjen, alltså diplomaten.
Gunnar Hägglöf?
Ja, jag minns han. Han har tillbringat sin tid och skriver om det också i sin egen bok.
Var ligger Johannelund någonstans?
Det ligger, ska vi säga, 100 meter från Breviks brygga. En ljus, mycket, mycket vacker fastighet. Det är säkert Breviksalbens vackraste fastighet.
Sen bodde en mycket rikskänd svensk där som jag kände för i världen, eller hur? En av våra bästa skådespelare.
Men för att hålla historien vid liv så är det så här att Görans
Fernbäck.
Göran Fernbäcks
av Petterssonska familj.
Ja, just det. Mm. Den här Jakob Fredrik hade, som jag sa i början, många söner och som har en historia i många av fastigheterna där ute.
Är det och en utav farfars bröder det?
Precis. Ja. Min farfars fars bröder.
Oj.
Det är många släktledare. Ja. Och en utav dem hette Hugo Pettersson. Ja. Och han ägde den här fastigheten under ett antal år på 20-talet.
Men han var inte skådespelare?
Nej, det var han inte.
Men för att inte gå historien för fort här.
Mm.
Hugo sålde fastigheten till P.A. Norstedts och Söners tryckeri och litterära rörelse. Och de ägde den mellan 1924 och fram till 1954, tror jag det var.
Aha.
Och sedan så kom då så småningom väldigt kända personer in. Per Oskarsson, Öste, Ulla Skog. Och Ulla Skog gjorde alltså en... helt fantastisk åtgärd, och hon räddade nog den här fastigheten genom att lägga på nytt plåttak. Annars hade den kanske börjat att ruttna inifrån.
Ulla Skog, hon bor inte där nu va?
Nej.
Det är hon som är så rolig.
Ja, precis.
Och Per Oskarsson är ju en numera avliden, mycket känd skådespelare.
Ja.
Och du nämnde Öster, det var Sven Öster, Dagens Nyheters utrikesankare.
Ja, stämmer.
Faktiskt. Jag har intervjuat honom för Tyresöradion. Jag såg att ni i förordet hade två rader om Tyresöradion. Ni har varit där och snokat och spelat in och lärt er lite grann också. Ja, jag har förmån att intervjua många människor som numera tyvärr är borta. Som en gång i världen tjänade pigor i Tyresö slott och växte upp på de många torpen. Apropå torpen, när jag var nytorpsbo vid 15-årsåldern, då bodde jag på Finnborgsvägen. Vad var Finnborg? Var det ett torp det? Vet ni det? Det var någonting om er bok om Finnborg också. Att det grävdes bort, eller vad sjutton det stod, gården.
Ja, den historien kan inte jag redogöra i detalj för. Men man kan läsa om den i boken.
Och den är nog skriven av Harald Berg, tror jag, som specialiserar sig lite grann på extra på det som hände just vid Orrnäset och Nytorp. För de fastigheterna har sin egen historia och kom in egentligen efter att sommarställena var etablerade i Breviksdelen.
Harald Berg, som är en av de sex författarna, ni två, Åke Dahlström och Göran Färnbäck är två av dem också. Han är väl mest koncentrerad på Dyviks udde, va? Han vet allt om Dyvik. Stämmer inte det, Harald Berg?
Jo, han har ju bott på Dyviks gård under många år, under en lång period. Så han har ju en stor förankring ute på Breviksaldön i och med det.
När jag tittar på en av de här fina bilderna som rikligt illustrerar den här boken, så ser jag att utanför den här vackra gården Johannelund så står, vad är det, en liten ponny eller vad sjutton det är?
Det är alltså en åsna som Per
Oskarssons åsna.
Som fick den här åsnan.
Varför hade han en åsna där?
Den var med i en filminspelning.
Jaha.
Som Per Oskarsson var med i. Och efter filminspelning, så om han köpte den eller han fick den, det vet vi inte. Men den står där. Per Oskarsson hade också en häst som han red omkring med. Och på skulten hade han då en cowboyhatt. Och så åkte han runt och delade ut tidningarna till den bofasta befolkningen i Brevik.
Säg inte att Per Oskarsson var tidningsbud.
Jo då. Han hade många strängar på liran.
Tidningsbud var Thomas Andreassons släkting Rickard Åkerblom, som hade en bössa med sig när han var ute och delade ut postvåldet kanske på Brevik. Vet ni varför? Därför att han sköt rådjur. Det var en förbannelse redan på den tiden. Så att hans yngre släktingar har klagat. Vi fick äta rådjurssadel 4-5 gånger i veckan. Vad fint, tycker vi, som vet hur dyrt det är med det. Vad är det stora värdet med mer än de här fina bilderna? De här massa olika rubrikerna om allting ute på Brevik. 280 sidor, vad säger du, Göran Färnbäck?
Ja, jag tycker att ett av de stora värdena, vi har lagt ner ganska mycket jobb på. Vi har hållit på att arbeta med den här i 9 år.
Jag vet.
Den här boken.
Jag intervjuade Thomas Holm för för 6-7 år sedan om den. Ja,
ja, just. Jo, men till skillnad mot andra hembygdsböcker så tycker jag att den här boken, förutom att den ger en bild av fastigheterna och vilka som har bott där och många gamla roliga historier kring det, så tar den också och beskriver olika perspektiv. Jag har tittat på föreningslivets utveckling och hur transportsituationen har gjort att den har bidragit till att Breviksaldön blivit vad den blivit.
Det är en ganska smal, krokig och backig väg.
Ja, det är det.
Nu på vintern är det lite marigt, du som bor där, även på vintern.
Ja, jag har ju tur att bo längs med bussvägen. Och den
åker du kollektivt?
Det kan hända. Men boken beskriver också vilka som har varit makthavarna i kommunen och vilka som har drivit utvecklingen på Brevikshalvön. Och försöker också beskriva alltså vad deras bevekelsegrunder för olika beslut har varit. Och det tycker jag att ett sådant perspektiv gör boken intressant.
Ni påstår att Brevik i skuggan av en markis, som ni kallar boken, att den i början var helt dominerad av markisen Lagergren. Men pö om pö så tog Tyresö kommun över. Var det efter markisens, första markisens död 1930 det?
Nej, det var senare. Det var efter den andra markisen som det blev en del förändringar i makten över halven.
Ja.
Och väldigt länge så var det ju också en villägarförening där ute som verkligen drev frågor.
Aha.
Bland annat bygglov och annat.
Det finns, ni berättar om färgstarka personer. Bo Nyman om hans raketanläggningar. Är det mycket skrönor åker om? Om Sköne Bosse?
Det mesta är nog skrönor om raketer och annat.
Alltså.
Ja, så det kan vi ta vid ett annat tillfälle.
Men är det en skröna också att han hade ett fantastiskt palatsliknande hus där ute vid Brevik någonstans?
Nej, det hade han med hiss och gångväg ner till bryggan. Så det stämmer nog. Ja. Däremot detta med raketer och annat, det är nog inte helt sant.
Jag undrar många lyssnare som vet idag att Bo Nyman var väldigt aktiv i Bollmora också.
Oh ja.
Vad heter det?
Han startade ju Bo Nyman AB, en industri, teleindustri i Bollmora.
Nuvarande masten.
Ja.
Sitter i eldhuset där LM Eriksson fanns i många herrans år också. Ja. Zacharias. Fick du fikon, Zacharias?
Ja.
Var det en släkt också?
Det var en av familjerna som ägde det som kallas för Ängsgården. Och det finns beskrivet i boken på sidan 46. Idag finns det en låg stenbyggnad på den här fastigheten. Men när jag växte upp så var det en väldigt vacker träbyggnad som familjen Zacharias ägde. Och för vi försökte få fram bilder på den ursprungliga byggnaden. Och jag skrev brev till 9 personer i Stockholmsområdet som hade namnet Zacharias.
Du har verkligen varit ambitiös, Åke Dahlström.
Alltid. Och jag skrev till 9 personer. Jag fick 5 svar. Två av dem gav spår till en person som heter Herbert Zacharias.
Jaha.
Och jag fick telefonnummer till och med till Herbert. Och jag ringer honom och får ett väldigt trevligt samtal. Och Herbert och hans fru lovar att försöka få fram bilder på den ursprungliga byggnaden som vi helt saknade. Herbert och frun går igenom diabilder, 200 stycken i ett uppgift. Och tar sig till, Herbert bor i Sollentuna och är alltså 80 år.
Aha.
Han tar sig till Mörby centrum, ser till att han får fram vanliga bilder från DIA. Och så skickar han dem till mig. Och på sidan 46 finns de här 2 bilderna som jag fick av honom. Och som
ett gult fint hus med rött tegeldak.
Ja, och 2-vånings, mycket vacker byggnad. Och den är minst lika vacker ifrån framsidan. Det här är baksidan som visas. Det finns också en bild på Breviksmaren med det gamla badhuset. Och man kan skönja garaget och huvudbyggnaden på den övre bilden här på sidan 46. Titta gärna på de här bilderna.
Så han fixade de här diabilderna till vanliga färgbilder alltså?
Han gjorde sig mycket besvär för att få fram det här.
Ja.
Och jag fick tillfälle att presentera boken för honom vid ett tillfälle för ungefär 10 dagar sedan. Han var glad som en lärka.
Åkte du en gång till Sollentuna?
Ja, jag åkte till Sollentuna där Herbert bor och överlämnade
med
den
boken Breviksalvön i skuggan av en markis. Det började jag ju säga några gånger. Hörrni, vi har bara några minuter på oss.
Då tycker jag det är viktigt att säga att boken säljs i Tyresö bokhandel. Den sänds också i kommunens reception och på biblioteket.
Där får man låna den.
Man
säljer ju inte böcker på bibliotek och åker dag som skärp dig.
Nej. Normalt så gör man tydligen inte det, men i det här fallet så har man gjort ett undantag. Man kan tydligen också låna den.
Jag trodde du skulle säga att man har gjort ett undantag därför boken är så väldigt bra, men du missade det, du som är gammal PR-gubbe.
Jag är lite blygsam.
Det är inneordet bland politiker. Jag är så ödmjuk. När en politiker håller tal och säger ödmjukt tre gånger på 2 minuter, då stänger jag av radion. Det låter ungefär, mitt enda fel är att jag är lite för ödmjuk.
Den här boken kostar alltså 295 kronor med moms. Mm. Viktigt tycker jag också är att säga att vi författare får inte någon ekonomisk ersättning, utan vi får ett antal friex som vi kan dela ut.
Och äran.
Ja, tack. Okay.
Det blir så dåligt. Vad heter förra boken du skrev själv, ensam, Åke Dahlström?
Det är en bok som kom ut i september 2011 och det är egentligen mina memoarer, mina upplevelser. Och den heter Från bus till bypass. Den har jag reviderat nu. Och
vad var det för bus ni småpojkar för 60-70 år sedan ägnade er åt ute på den fina Breivikshalvön i Tyresö, bland alla de här fina människor som hade fått köpt tomter och sommarstuga av markisen?
Det var Rolf och jag som terroriserade
omgivningen. Rolf Sjögren?
Ja, just det. Vi terroriserade omgivningen genom att spela tattarknapp eller hartsfjord.
Hartsfjord vet jag vad det är. Vad är tattarknapp?
Tattarknapp, det är en gummipackning med en stor skruv, och på den här skruven så sätter man björntråd och så springer man iväg 50 meter och då har man ju sett fast den här gummipackningen på fönstret hos folk, och sen så spelar man tattarknapp genom att knäppa ungefär som en gitarr.
Och det gjorde du?
Det gjorde Rolf och jag.
Kom gubbar och gummor utspringande och jagade då?
Ja. Nästan alltid.
Så du kan med Lubbe Nordström säga när yngre människor tyckte han var gammal, då stod han även i bordet och sa: hör ni ung jävlar, även jag har varit ung, jag yngre än de flesta. Det har du också varit.
Oh ja.
Du också, Göran Färnbäck.
Mm.
Säljer du böcker?
Nej, det gör jag inte.
Boken heter alltså Breivikshalvön i skuggan av en markis. En alldeles utmärkt, mycket intressant och jättefint skriven och illustrerad julklappsbok som man kan köpa i den utmärkta bokhandeln Tyresö centrum. Tack så hjärtligt, Åke och Göran.
Tack så mycket.